Tack så mycket Lilian och Ingmar. Så gott att ha er här. Gott att ha er också här. Ni som sitter och tittar på mig nu. Har ni sett hur många vi är? Vänd er om ni som sitter. Vi är en ganska härligt gäng faktiskt här. En fråga skulle jag vilja ställa till dig så här i början av min predikan. Vad tänker du på när du hör ordet frid? Om du har varit med lika länge som jag har, vilket är inte så länge om du jämför med andra, så är du säkert bekant med ordet som man ibland hälsar varandra med i kyrkan, antingen här eller i någon annan kyrka, just ordet frid. Eller så är du helt ny kring ordet och du undrar vad betyder det där för någonting egentligen? Ja, söker man allmänt på synonymer kring ordet frid så får man bland annat fram orden ro, harmoni, fred, lugn, vila, stillhet. Ord, eller rättare sagt tillstånd, som jag tror att både du och jag ibland längtar efter i våra liv. Kanske du vanligtvis sitter på bussen till och från jobbet, en proppfull buss, och du bara önskar att få lite stillhet där du sitter. Kanske ni är småbarnsförälder som hittills upplever livet så fridfullt, utan fullt upp dag som natt, och allt ni längtar efter är lite vila och lite stillhet. Kanske ni är mor- och farföräldrar som känner lyckan över att få besöka sina barnbarn och få vara tillsammans med dem, men samtidigt känner samma lycka att få komma hem igen och säga tack gode Gud för mina barnbarn, men tack gode Gud för att jag är hemma. Eller så lever du i en tillvaro som är splittrad, där livet inte alls är vad det borde vara, och där du önskar frid och harmoni. Eller så står ni eller du inför ett vägval i livet och vet inte hur ni ska förhålla er till det. Och det enda man vill ha är ro kring beslutet. Och det är just det som jag skulle vilja tala lite om idag. Och rubriken för min predikan är frid som bara Jesus kan ge. För vi kan alla ha en uppfattning om vad frid är för någonting. Men vad säger faktiskt Bibeln om frid? Ja, på hebreiska så är ordet för frid shalom, som är ett av de viktigaste orden i Gamla testamentet. Ett ord som har lite olika betydelser. Välgång, välbefinnande, hälsa, fullkomlighet, säkerhet. Och i Gamla testamentet så förekommer också ordet shalom just som en hälsningsfras. Något som dagens judar också hälsar varandra med. Shalom kan också indikera ett fridfullt tillstånd mellan vänner, partier eller nationer, då ordet beskrivs som en motsats till tvister, strid och fejder. Men shalom beskrivs också i Gamla testamentet, bland annat genom profeten Jesaja, som den andliga aspekten för frid med Gud. Och Jesaja bok kapitel 9 och 6 säger så här: för ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids förste. Och det leder oss till vårt bibelord för dagen, som är Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 27, där Jesus säger till sina lärjungar så här: frid lämnar jag åt er, Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Och idag så skulle jag vilja utgå ifrån den här versen, som är en väldigt kort vers men otroligt innehållsrik, med tre punkter. Den första punkten är vad Jesus ger. Den andra punkten är vad världen ger. Och den tredje punkten är vad jag tar emot. När Jesus säger de här orden så är det strax innan han ska gå till korset. Och med de här orden så förklarar Jesus vad han vill ge till sina lärjungar. Han vill ge utav sin frid. Men vad är hans frid? Ja, vid ett utav många tillfällen i Nya Testamentet i Bibeln, när Jesus och lärjungarna befinner sig på Genesarets sjö, så läser vi att det kom vid ett tillfälle en stark stormvind. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han, alltså Jesus, i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Ja, att det kunde blåsa upp till storm på Genesarets sjö, det visste lärjungarna, för flera utav dem, de var yrkesfiskare. Men den här stormen verkade trots allt för övermäktig även för dem. De trodde att de skulle gå under. Har du känt så någon gång? Antingen varit med om en liknande situation som lärjungarna, då du tänker att det här kommer inte att gå. Eller så har du känt så för någonting annat som kanske inte är lika lätt att ta på. En upplevelse, ett tillstånd som känns alldeles för övermäktigt. En storm i ditt egna liv, i din familj, i ditt äktenskap eller runt omkring dig eller er. Och även om man borde vara van vid situationen, så går den inte att kontrollera. Och i lärjungarnas fall så vänder de sig till slut till Jesus, men de ser att Jesus, han ligger på en dyna i aktern och sover. Hur kan Jesus sova i detta tillstånd? Och kanske vänder också du och jag oss till Jesus gång efter annan för hjälp. Men då det ibland känns som att han ligger och sover, det är tyst. Hur kan du göra så här mot mig, Jesus? Ser du inte att jag är i nöd? Ser du inte att vi håller på att förlora fästet? Ser du inte hur vi mår? Varför sover du? Vi håller på att gå under. Men faktum är att det finns faktiskt en förklaring till varför Jesus kan sova i båten. Nog för att han hade fullt upp med sin tjänst, mängder av människor som ständigt trängde sig på honom och ville vara med honom. Dessutom så hade han ett gäng lärjungar som inte alltid var så enkla att hantera. Det är inte så konstigt att Jesus var lite trött och behövde vila. Men än mer förklarar situationen oss att Jesus kunde sova, eftersom han själv var fylld av frid. Ja, inte bara att han hade frid eller har frid. För här ser vi ju det som Jesaja beskrev om fridsförsten. Så Jesus ger inte bara frid. Han är frid. Och därför kan vi förstå att Jesus ligger i båten och sover. Och det ger oss en förklaring på att han är den frid som du och jag behöver. För vad skulle hända där i båten om han hade drabbats av panik? Och med samma skräck försökt att lösa problemen, ösa vatten ur båten, ropa in mot land: hjälp, vi går under här! Nej, nu ligger Jesus och sover. och på så sätt visar på Guds frid mitt i stormen. Och när Jesus vaknar så är han fullt medveten om vad som sker. Och det är inte med orden, oj, det här var jag inte beredd på, som Jesus möter situationen. Nej, istället så är det med en stark stämma och med gudomlig auktoritet som han talar strängt till vinden och säger till sjön, tig, var tyst. Och Markus beskriver händelseförloppet vidare. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Är det någon mer än jag som skulle ha velat vara med i den där båten? Och det leder mig in i min andra punkt. För Jesus sa i Johannes 14:27, jag ger er inte det som världen ger. Så många gånger som vi försöker lösa livet på egen hand, så oftast man medvetet eller omedvetet försöker skapa någon slags substitut till Jesus. För vad är det jag vänder mig någonstans då jag behöver frid och stillhet? Ja, en del får frid när man promenerar i skogen. Andra tänker, bara jag kan bygga klart huset så kan friden komma. Och i dessa tider fylls Skärgårdsvägen av bilister och människor som längtar bort från storstadens brus och kaos och till sitt sommarhus i skärgården bara för att få komma undan en liten stund. Andra längtar efter resan till ett varmare land, även om vi börjar få varmt här i Sverige också. Men bara för att få komma bort från jäkt och stress och kanske det krav som jobbet och tillvaron ställer. För andra, där relationer och äktenskap kanske knakar i fogarna, så väljer man att gå isär för att på något sätt försöka hitta friden och sig själv igen. Och när vi ser på statistik så ser vi att det finns många unga människor som söker efter frid, ett jagande efter bekräftelser via sociala medier eller andra forum, eller att försöka se ut på ett visst sätt bara för att dämpa den ångest man upplever på insidan. Ja, frid och sökandet efter frid kan se väldigt olika ut. Men risken blir att det blir precis som predikaren säger, ett jagande efter vind. Och han beskriver sitt livstillstånd. Jag tog mig an stora projekt. Jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig, jag anlade trädgårdar och parker åt mig, jag planterade alla slags fruktträd. Jag gjorde vattendammar åt mig för att vattna en växande skog av träd. Jag köpte slavar och slavinnor och fick tjänare som föddes i mitt hus. Dessutom hade jag mer boskap av oxar och får än någon före mig i Jerusalem. Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna. Ja, kvinnor. Jag blev stor och överträffade alla som varit i Jerusalem före mig. Samtidigt behöll jag min vishet. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje, för mitt hjärta hade glädje av all min möda, och det var lönen för all min möda. Men jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Det finns mycket gott i den här världen. Det är inget fel med skogspromenader för att hitta ett lugn eller att njuta av sitt sommarboende i skärgården. Och livet, vet vi, blir inte alltid som vi har tänkt oss, och relationer kan gå i kras. Vi vet att både unga och gamla kämpar med ångest och bekräftelsebehov. Och vi vet att det finns god hjälp att få av läkarvård och andra instanser. Men att tro att mitt jagande efter Men att tro att mitt eget jagande efter lösningar eller tro att livets mening går ut på att hitta substitut för den verkliga friden som bara Jesus kan ge är att missa målet. Därför är Jesus så tydlig med att säga att vi inte ska söka eller försöka hitta friden i den här världen. För den kommer aldrig att ge dig och mig vad vårt hjärtas innersta verkligen behöver. För vi kan skapa, vi kan bygga, vi kan åstadkomma och försöka lösa livet på egen hand. Men risken är att vi glömmer bort eller ens aldrig får veta att världen inte har lösningen på mitt liv. Utan det faktiskt är Jesus endast som förmår fylla oss med bestående frid. Så vad blir min respons till det? Vad tar jag emot? Ja, Jesus sa ju i Johannes 14 och 27: låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. När Jesus hade uppstått från de döda så läser vi att lärjungarna var sorgsna över att deras mästare hade dött. De var förvirrade över omständigheterna och rädda för omgivningen. Och i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19-20 så läser vi: på kvällen samma dag, den första veckodagen, så var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Efter att Jesus hade dött på korset så var alla lärjungarna förkrossade. Hur kunde det bli så här? Och nu höll de sig också gömda i rädsla för judarna. De hade låst dörren så att ingen skulle kunna komma in. Ett tillslutet och uppgivet hjärta, fyllt av rädsla, är ingen god känsla. Men så många människor som känner så, trots att man verkar ha allt att leva för i den här världen. Och kanske också du känner så. För lärjungarna så hade döden knackat på, och det var allt de såg just nu. Och nu var de också rädda för sitt egna liv. Men när lärjungarna är som mest rädda, mest uppgivna, så läser vi vidare i Johannes 20:19: då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg honom. Svenska översättningen här är inte den bästa, tycker jag. De blev lite smått glada. Vad roligt, Jesus, att du är tillbaka. Vi har saknat dig. Lite sådär lagom. Eller hur? Inte för exalterad, utan lite lagom. Nej, den svenska översättningen ger inte på något sätt rättvisa till vad som sker i den här stunden. Den sanna innebörden av vad som sker i mötet med Jesus, det som engelskan översätter overjoyed, de blev överlyckliga, eller exuberant, som betyder sprudlande, överflödande glädje. Får man ha överflödande glädje i Skärgårdskyrkan? Ja, lite grann så där. Jo, det får man. Man får det. Man får det här utanför också. Varför är de överlyckliga? Varför är det en glädje som inte går att finna ord? Jo, för att fridsförsten, den uppståndne Kristus, står mitt ibland dem. Och Johannes, han berättar vidare: sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Jesu frid innebär en närvaro av honom själv i våra liv genom den helige ande. Frid är inte bara ett ord, inte bara ett tillstånd, det är en person. Det är Gud själv som kliver in. Och det är när vi väljer att ta emot honom, inbjuda honom i våra liv och ge plats för honom, som det vi upplever i våra liv kan vändas. Från mörker till ljus. Från sorg till glädje. Från död till liv. Och när han med sin gudomliga auktoritet får tala, kan stormen i våra liv stillas. Och hans närvaro handlar inte bara om en kittlande känsla i magen över något slags övernaturligt. Nej, det han gör förändrar tillstånd, det förändrar situationer och ger oss en rätt bild av honom. Det ger en rätt bild av vår omgivning. Det ger en rätt bild av oss själva. Men han möter oss personligt och han möter oss milt. Aldrig forcerande. Men med full kraft, så att även vinden lägger sig. Därför säger också Paulus i Filipperbrevet 4: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er, låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. En frid som övergår omständigheter. En frid som övergår mitt förstånd i hur situationen ska lösas. Över det som ser omöjligt ut. Det som ser dött ut. Trots min bild av det jag ser, så vill Guds frid fylla mitt inre, så att jag får se det Gud ser och det han har för mig och för dig. Och idag vill Jesus fylla dig och mig med sin frid. Och vi ska alldeles strax be tillsammans och söka Gud tillsammans och skapa en plats för Gud att verka i våra liv. Men först så ska Lilian och Ingmar få sjunga en sång för oss. Amen.